Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Halva mitt team här kastas i bilar då styr mot Hallonbergen. Att det är väldigt allvarligt det som sker. Det framgår väldigt tydligt. Det är personer som jagar en ensam person.
Det går ut ett jobb i Hallonbergen.
Någon anmälare som har ringt in och sagt att hans fru håller på att bli mördad.
Vi hör ju att det är pågående dödligt våld.
Det är tisdagen den 7 mars 2017. Ett dunlätt dis ligger över Hallonbergen, klätt i snö. Klockan 8:08 på morgonen. Bussar med folk på väg till arbete och skola pustar i centrum. Och så där, bara ett stenkast bort. José Axelsson som rastar familjens tibetanska tempelhund på innergården. Bamse lika pudervit som snön på marken. José på väg hem. Han ser lägenheten, altanen och i snön glas kross. Hans fru Elisabeth är hemma. José tittar in genom det krossade fönsterglaset och där. Fouad Sale. Och det röda skägget, Mikael, Mikko, Chamon. Och ytterligare två män. Bamse skäller, José slår larm i panik.
Vi hör ju att de har tagit sig in, att de försöker hugga henne.
I en polisbuss i Rinkeby sitter Amir och Claes tillsammans med två kollegor. De hör i polisradion vad som händer i Hallonbergen.
Så vi börjar åka mot Hallonbergen.
José springer till en granne. Han får tag i en kniv. Han måste rädda Elisabeth och rör sig mot lägenheten igen. Då får Fouad syn på honom. Också han med en kniv i handen. José flyr med de unga männen efter sig.
Jag skulle gå ut på morgonen och klockan var 9. Och när jag kommer utanför dörren så ser jag en äldre herre vid trottoaren som springer ner för en backe precis där jag bor. Och efter det så kommer det några ungdomar efter honom. Och de slå till honom så han ramlar. Och sen ser jag att pojkarna har påkar och slår och slår och slår. Och han då som ligger på marken, han reser på sig någon sekund och sätter upp. Sina armar, som man skulle säga, kan inte sluta nu, men de gjorde inte det.
Vi får uppgifter om att den här mannen ska flytta från lägenheten då. Och då är vi väldigt nära. Vi förstår att vi kommer landa först på plats.
Alldeles innan vi är framme så får vi av vår yttre länskommissarie att vi ska avbryta pågående dödligt våld. Och det var som en trigger för mig då att nu är det på riktigt, nu är det någon som blir mördad liksom. Jag kör in på Lötsjövägen.
Vi rullar upp på den här gatan och då ser jag att det sitter en person som hukar sig på vänster sida framför en bil. Och gör hugg liknande rörelser med ena handen. Och så ser jag ju att det ligger en kropp på marken. Och då förstår vi att det här är rätt personer det handlar om. Sen står det tre stycken personer nästan mitt i vägen.
De här tre killarna ser ju oss börja springa.
Så att jag hoppar i bilen direkt, tar sikte på de här tre personerna och springer efter.
I farten hoppar Claes och hans kollegor ut och tar upp jakten på de tre männen. Ensam kvar i förarsätet, Amir.
Och jag blir ju väldigt ställd när jag kommer i höjd med kroppen att det fortfarande är en gärningsman kvar.
Mannen som hugger sitter fortfarande kvar över José. Han verkar inte förstått att polisen har kommit till platsen.
Men jag hoppar ut och jag skriker åt han att stanna. Och så springer han mot parkeringsplats eller busstorget. Någonstans i höjd med trappen där så förstår jag att det finns inte en chans att jag kommer kunna hinna ikapp honom. Så att jag beslutar mig för att skjuta honom.
Du lyssnar på En mörk historia, Vittnesmordet i Hallonbergen. En dokumentärserie av mig, Mårten Trofast. Avsnitt 3. Barbari på öppen gata.
Jag skjuter. Men mannen fortsätter att springa. Han genar över parkeringen. Där ramlar han så att jag tror att jag har träffat initialt. Och i samband med det så tappar han sin sko. Reser sig upp och så springer han. Och så rundar han en buss som har kört in på parkeringen.
Halvt skolös springer mannen över busstorget och försvinner. Samtidigt tar Claes och hans kollegor sikte på de andra förövarna. Tre stycken unga män med uppdragna huvor. På radion har Claes hört att gärningsmännen kan vara beväpnade med både kniv och pistol. Han drar sitt tjänstevapen och jakten går över ett fält under en gångbro och där tappar man bort dem. En förbipasserande pekar plötsligt. En av männen har tagit flykt till ett garage.
Så tar vi sikte på att låsa den här punkten när man har sett en av personerna springa in i garaget. Så vi säkrar att ta diagonalen på den fastigheten, invänta piket och berätta snabbt på radion vilken riktning de andra har sprungit i då.
De ropar över radion. Det är någon av gärningsmännen som springer mot E18, mot vår riktning.
På Enköpingsvägen i en täckt civil polisbuss färdas Jonas och hans två kollegor. Anropen på radion tydliga. Gärningsmännen är på väg mot deras riktning. De svänger av motorvägen och kör längs en liten sträcka alldeles norr om Hallonbergen. Gatan upp och ner. Målet att hålla gärningsmännen kvar i centrum.
Det är väldigt lite rörelse. Vi ser ingen komma, ingen röra sig.
Fram och tillbaka, fram och tillbaka. Gatan ödslig, tom på folk. De passerar först några nybyggen och vid Sundbybergs stadshus kör de upp på en gångbana över en gångbro.
Står en kvinna med hund på bron och det är någon mer människa vill jag mena, som rör sig. Men som inte lägger så mycket märke till. Lite längre fram däremot så ser vi en man springa över vägbanan. Och vi känner alla tre i bussen att klädseln och sättet personen sprang på så var det passade inte in.
Mannen springer upp för en trapp in i ett lägenhetshus. Jonas och hans kollega, polisassistent Strid, hoppar ur bilen och jagar efter.
Och när vi kommer upp till sista trappen så är vi ute på innergården.
Jonas blick över gården. Lägenhetshus i fyra plan, grå betong. Gården är tyst, öde, lätt snö faller. Mannen försvunnen.
Och det är ny snö och enda spåren vi ser leder direkt höger. Vi följer spåren. Så vi passerar en port och sen vid nästa port så leder spåren in i porten. Och vi kommer inte in. Sen säger P.S. Strid att han ser rörelse inne i trapphuset. Vi ställer oss och tittar in och en kort stund senare så ser jag också en person. Personen tittar mig i ögonen. Vi börjar banka på rutan, skrika polis. Vi ser på direkten att personen, han kommer inte öppna. Han blir lite skräckslagen snarare och springer neråt i trapphuset. Varpå jag känner att vi måste in.
Polisassistent Strid springer runt huset. Letar efter en möjlig öppning. Kvar utanför porten står Jonas ensam.
Jag försöker krossa glaset i porten. Däremot så är det ett armerat glasjärn. Så jag fortsätter slå med batongen. Och måste slå ganska många slag innan jag kan få in handen och öppna upp med låsredet. Jag fortsätter i det här läget in i trapphuset och ner.
Och här tar det stopp. Jonas når källarplanet. Framför honom flera igenstängda ståldörrar. Knäpptyst. Tystheten bryts kort när Jonas tillkallar sin kollega. Polisassistent Strid ansluter hastigt.
Så börjar vi kontrollera dörrarna.
Den första är låst. Den andra är inte det. Jonas greppar handtaget och drar.
Där står två personer.
Mikael Mikko Chamon. Bredvid honom Fouad Saleh, täckt i blod.
Vi börjar skrika polis, visa händerna. Kroppsspråket visar att de kommer att göra motstånd och inte göra som vi säger.
Jonas kramar sitt tjänstevapen med båda händerna. Han riktar pistolen men får inget gehör.
Så jag sparkar den högra av personerna med en tryckspark.
Mikko faller. Jonas slänger sig över honom.
Och kan få kontroll på honom och belägga honom med handfängsel. Och det här, i samband med det så tar P.S. Strid kontroll över den andra personen.
Mikko och Fouad grips. Två gärningsmän är fast. Två är fortfarande på fri fot. På polishuset i Solna sitter Johan Rydvik. Han är gruppchef för utredningen gällande mordet på Ivan. När larmet kom in satt han på möte men kastade sig direkt i en bil.
På vägen dit så hör jag hur jag lyssnar på radion och vad som sägs. Jag uppfattar det som att det är misstänkta gärningsmän som är ute och springer. Jag reagerar på att det är ett signalement som nämns på radion då, att personen har eventuellt bara en sko på sig.
Mannen som polisen Amir försökte skjuta vid busstorget och som tappade sin högra sko är fortfarande på flykt.
Strax innan Hallonbergen där dyker en kille upp som springer ut på ett litet gräs, en gräsyta. Och jag upplever honom stressad. Jag upplever det som att han tittar lite upp i luften. Jag vet inte själv om det fanns en helikopter uppe. Men i vart fall det som reagerar på att jag tycker det ser ut som att han har en sko på sig.
Johan kör ut på gräsfältet.
Jag kommer ganska nära och då ser jag verkligen att han har en sko på sig. Och beter sig jättekonstigt. Hoppar jag ur bilen. Han ser mig då. Jag identifierar mig som polis. Och efter ett tag så gör han som jag säger. Jag vill att han ska gå ner på knä. Och det gör han. Och jag går fram till honom, lägger ner honom på marken och sen sätter jag på honom handfängsel. Han gråter inte öppet, men han är tårögd och mår dåligt och säger att han har begått ett brott eller något liknande. Och sen lutar han sitt huvud på mitt, på min arm, på mitt, nästan på mitt bröst.
En helikopter hovrar över Hallonbergen. Polisen jagar gärningsmän. Men utanför José och Elisabeths lägenhet, där allting startade, är det nästan obehagligt tyst. Polisen Patrik närmar sig. Altandörren står på vid gavel.
Okej, jag kliver in genom den här dörren och där inne är det ett kök.
I hallen sitter familjens hund Bamse tyst.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toast, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina 2 favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.
Och några meter in bredvid det här matsalsbordet så ligger en kvinna på golvet i en blodpöl.
På köksgolvet ligger Elisabeth, svårt skadad. Patrik går fram och försöker hjälpa henne.
Jag börjar liksom fundera vart allt det här blodet har kommit ifrån. Och då ser jag att hon har som en sjal runt halsen. Så jag lyfter på den här och märker att under den här sjalen är det jättestora skärsår. Hela halsen på henne är i princip uppskuren.
Några minuter senare stormar ambulanspersonal in i lägenheten. Men Elisabeths liv går inte att rädda.
Så han säger att det är ingen idé att vi försöker.
Ute på Lötsjövägen, ett 10-tal meter ifrån lägenheten, ligger José. Också han svårt skadad, knivhuggen, misshandlad med påkar. När ambulans kommer fram är det för sent och 2 barn har förlorat sina föräldrar.
2 personer har avlidit efter ett våldsbrott i Hallonbergen i Stockholm.
Skottlossning ska ha inträffat och ett stort polispådrag var på plats och polisen avlossade även skott för att avbryta pågående brott.
Enligt vad polis källor uppger till Expressen så kan mordoffren ha varit vittnen till en dödsskjutning i samma kvarter i januari. Dubbelmordet var, om polisens teori stämmer, ett sätt att tystna vittnet.
Så då grips det 3 personer av 4 på flyende fot i direkt anslutning till det här fruktansvärda våldsdådet de har begått här ute på öppen gata mot José.
Roger Jonsson, som arbetar med utredningen av mordet på Ivan, får reda på vad som hänt i Hallonbergen. Han misstänker att överfallen kan ha koppling till hans egen utredning.
José ringer ett larmsamtal där han namnger varför det här sker. Och då säger han ju de här 2 namnen. Det är ju Mikko och det är Fouad. Han säger att de är kopplade till mordet på Ivan. Så att där får vi ju den kopplingen. Och då började vi just för att försöka vara så effektiva som möjligt. Och att vi direkt kände att vi som redan hade Ivan-mordet, vårt team här. Det här blir för mycket och för stort. Så att vi måste få hjälp med en resurs.
Jag får informationen om att det har hänt via min gruppchef. Så han samlar gruppen och säger att vi ska åka ut till Västerort, alltså till Solna. För det har skett ett grovt brott. och att vi ska ta det.
Det här är Tony. Eller egentligen heter han någonting helt annat. Hans hemliga tjänst inom polisen gör att vi inte får avslöja hans riktiga namn. Tony har en svart keps, ett frodigt tätt skägg som sträcker sig ner till bröstkorgen. Armarna är täckta i bläck. Stora klarblå ögon. I mars 2017 blir han handläggare för dubbelmordet på José och Elisabeth. En utredning som ska komma att ta lång tid och bli prövande.
Redan första dagen så fattar jag hur stort det här ärendet kommer att bli och framförallt hur pass ovanligt det är. Jag kommer ihåg att jag säger till någon i gruppen att ja, då vet jag vad jag ska göra de närmsta åren framöver. Tre personer grips ju på plats. Två stycken grips i ett trapphus lite längre bort. Fouad har ju blod på sig, synligt, alltså för patrullen som griper honom. Och Mikko har en knivslida i bakfickan, vet jag, när han grips också. Och den tredje personen då, han grips med en sko springande i närheten av Hallonbergens centrum.
Fouad, Mikko och killen som saknar en höger sko, en 16-åring, anhålls misstänkta för mord.
Vad är det för sorts person vi har att göra med? Och vi hade ju nästan ingenting på någon av dem. Det är unga killar vi pratar om. De bor ju i området liksom, och gjort småbrott, eller misstänkta för småbrott innan.
Gemensamt för de misstänkta är att de växte upp i Hallonbergen. De är unga och de har alla gått under polisens radar.
Ärendet är ju väldigt ovanligt på det sättet, för att våldet mot båda två, alltså men framförallt Elisabeth som inte gör någon form av motstånd, ingenting. Det är liksom barbariskt våld. Man kan närmast beskriva som att liksom man avrättar henne, slaktar henne och skär av henne halsen. Och även ute på gatan är liksom ett ursinnigt våld mot José också. Det slutar liksom inte. Den här klungan av gärningsmännen går som i trans.
Det råder inga tvivel om att polisen har tagit rätt personer. Inte heller motivet bakom morden.
Kopplingen mellan morden ser vi mer eller mindre direkt. Liksom. José har bevittnat någonting kring mordet på Ivan. Att han är ett vittne till ett mord och att han därefter blir mördad på grund av det.
Två utredningar pågår nu parallellt. Mordet på Ivan och så dubbelmordet på José och Elisabeth. Deras gemensamma nämnare, åklagare Olof Kalmvik.
Motivet för dubbelmordet, en anledning till att man gick in, var ju för att José hade sett dem i anslutning till skjutningen av Ivan. Och det berättar han i larmsamtalet, och sen får vi också tillgång till de här underrättelseuppgifterna som José har lämnat. Och där beskriver han ganska mycket, en ganska liksom omfattande bakgrund.
Det är först nu som åklagare Olof Kalmvik får veta att José har lämnat viktiga uppgifter till mordutredarna gällande mordet på Ivan.
Jag visste inte om att han var hörd förrän efter. Jag fick reda på det i samband med dubbelmordet egentligen.
En vecka innan José mördades hade han tagit sig till polisstationen i Solna för att träffa en mordutredare. José berättade då för honom vad han hade hört och vilka han hade sett. Eftersom han var rädd och inte ville stå för uppgifterna i ett formellt förhör hamnade hans information istället i ett underrättelseuppslag inom polisen.
I det här förhöret som mordutredaren håller med José hamnar den information som José inte vill stå för i ett formellt förhör istället i ett slags underrättelseuppslag. Och där namnger ju José samtliga som är inblandade i mordet på Ivan. Är det någon information som når dig?
Nej.
Vad får du veta har framkommit ifrån utredarens möte med José?
När det här dubbelmordet inträffar, alltså den sjunde, så är det en tisdag. Och då sitter jag hos polisen och får just en dragning av vad som har hänt veckan innan.
Men han pekar ut de här personerna i det här underrättelseuppslaget. Varför ska inte det nå dig?
För att han vill ju inte stå för de uppgifterna. Om utredarna kommer till mig och har det vid en dragning och skriver in det som ett vittnesförhör, då blir ju det en del av förundersökningen. Och då är det ju inte underrättelseuppgifter längre.
I teorin i det utredningsläge som ni var då, de här uppgifterna som José då inte vill stå för i ett formellt förhör som ett vittne, hade det lett till att man hade plockat in de personerna han namngav?
Ja, alltså absolut. Det hade man gjort.
Eftersom José inte vill stå för uppgifterna i sitt eget namn väljer polisen att inte agera och att inte lämna vidare informationen till åklagaren. Anledningen till att José inte vågar stå för uppgifterna är för att han är rädd. Roger Jonsson, han som jobbar med utredningen av mordet på Ivan, var inte den som höll förhöret med José, men han kände till hans uppgifter.
Det framgår ju att han inte vågar stå för uppgifterna formellt för att han är rädd. Och ni är ju flera personer som vet om hans rädsla, Josés. Varför får han inget skydd av polisen?
Och det är i nuläget, när vi sitter här med facit i hand, så klart att man önskar att man hade haft ett mycket större beslutsunderlag vid det här tillfället och att vi hade agerat kanske då på ett annorlunda sätt.
Men jag tänker, han upplever ju sig själv på något sätt som att han är rädd för vad de här kan hitta på med honom. Och han vågar inte stå för uppgifterna. Det känns som att det är ganska tydliga tecken på att det här är en person som finner rädsla.
Ja. Och det är klart att i alla utredningar vi gör när det handlar om så här grova brott så finns det starka rädslor, det finns starka uppfattningar om saker och ting. Det är väldigt ytterst allvarligt det som har hänt och så vidare. Så att det är ytterst svåra frågor här. Och det som du säger, det är bedömningar som görs i varje enskilt fall. Och just i det här fallet då, så nu när vi vet hur gärningsmännen valde att agera, så är det klart att man önskar att det hade tagits andra beslut. Men ja, här gjordes inte det.
Om ni poliser känner att eller bedömer att en person är hotad, vad är kutym att man gör?
Man ska alltid göra, och det gör vi i alla ärenden, i alla situationer, i alla frågeställningar, så gör man en hot- och riskbedömning.
Gjorde man det även i det här fallet?
Det utgår jag ifrån.
José Axelsson erbjuds inget stöd eller skydd från polisen. När han några dagar efter mötet ringer och berättar att han har mer information att lämna, säger en av utredarna att han måste stå för uppgifterna i ett riktigt förhör. Annars är det inte av intresse för polisen. En vecka senare mördas José på öppen gata.
Med facit i hand, när vi vet hur gärningsmännen här valde att agera, så är det klart att man önskar att det hade tagits andra beslut, att man hade kunnat förebygga. Som alltid så vill man förebygga att det brott ska begås.
Samma kväll som Ivan mördades hittade José en hylsa i Lötsjögaraget. Han tog då kontakt med den där Fenix-kommissarien, som han sen träffade i en bil vid Sundbybergs rackethall. José lämnade över den upphittade hylsan från garaget. Och först nu, 3 dagar efter mordet på José, överlämnar Fenix-kommissarien hylsan till de faktiska mordutredarna. Hylsan har då legat på hans skrivbord i 1 månad.
Hylsan är betydelsefull, menar jag, i uppklarandet av mordet på Ivan. Via den och via Josés lämnade uppgifter så menar vi att vi har fastställt att det är den första brottsplatsen där man först skjuter mot Ivan och skadar honom. Så det är den initiala brottsplatsen i hela den här kedjan av grova våldsbrott.
Det här är information som utredarna hade kunnat känna till tidigt i utredningen av mordet på Ivan, om Fenix-kommissarien hade berättat om mötet med José och att det fanns en hylsa. Men det gör han inte.
Hade det kunnat betyda teoretiskt för utredningen om man hade fått till sig att händelseförloppet inleddes i garaget?
Det går inte att spekulera nu i efterhand hur det hade påverkat utredningen eller vilka olika vägar utredningen hade tagit om vi hade fått den informationen tidigare. Jag kan bara säga att att hylsan är betydelsefull. Det är viktigt och så skyndsamt som möjligt klarlägga var den första brottsplats är.
Utredarna som jobbar med dubbelmordet på José och Elisabeth arbetar hårt för att säkra teknisk bevisning. Och när de går igenom Josés mobiltelefon hittar de ett mottaget sms. Det kommer från Fenix-kommissarien. Alltså samma kommissarie som José lämnat över hylsan till. SMS:et innehåller en bild, ett passfoto på Fouad Saleh. Samma person som nu sitter anhållen, misstänkt för mordet på José.
Vad är det som har hänt?
Du har lyssnat på det tredje avsnittet av En mörk historia, vittnesmordet i Hallonbergen. Samtliga delar finns tillgängliga redan nu hos Podme. Vittnesmordet i Hallonbergen är en dokumentärserie av mig, Mårten Trofast. Producent var David Mer, ljudmix Gustav Sondén. En mörk historia görs av produktionsbolaget Just Stories.
Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!